Delightful dahlia. Det här är en blomma med stor garderob. De kommer i alla slags former och färger. Och det finns nog en dahlia för varje smak och stil. Den som är i Stockholm och vill frottera sig med färgsprakande dahlia divor och pastelliga dahlia damer kan ta tunnelbanan till Enskede gård och där söka sig genom parken. För där står de från juli månad och paraderar som de mäktiga madammer och lite mystiskt trefidliknande blomster de är. Jag själv var där en kall höstkväll när blomfärgerna sprakade som bloss i stålgrått ljus. Och när jag närmade mig hörde jag Charlotte Tungelstedt som är en av dahlia-entusiasterna och som nu under några år skapat den här dahlia-oasen i ena änden av Enskedeparken berätta för en flanör om dahlia-växtens väsen.
Okej, så är det.
Jag läste att det fanns tusentals olika sorters dahlia. Finns det verkligen så
många? Ja, det gör det.
Det verkar jättekonstigt. Alltså här är man ju van att se några sorter bara. Så.
Ja, men man tar in kanske 10, max 15% utav det som finns på världen. Ja, okay. I Amerika finns det ju hur många sorter som finns.
Ska vi ha en bok om, som man fick se alla tusen?
Alltså jag vet inte ens om den boken existerar. Nej, däremot så kan man ju gå in på nätet numera och hitta jättemycket sorter. Ja. Sen så är det en del som ser snarlika ut som man undrar om de inte är samma som har bara fått olika namn. Men de har en enorm variation.
Ja. De är häftiga. Alltså jag tycker, och sen att man kan ha dem som vänner så många år.
Ja.
Men alltså, men det är häftigt som fasen. Alltså.
Vad var Enskede gård från början förresten? Om vi ändå ska prata lite om platsen vi är på också.
Alltså alla Stockholms förorter är ju grundade via stora gårdar. Och just den här var väl en bland de större, var betraktad som ett mönsterjordbruk. För de var väldigt moderna i sitt sätt att bruka jorden. Så att just Enskede gård där idag är koloniträdgårdar, där hade ju de sina odlingar. Och ett par av gatorna högre upp här är egentligen gamla frukttillgårdar. Så att det var egentligen fyra områden, Stora Gungan, hela Enskedefältet och gamla Enskede som försågs med mat härifrån, grönsaker.
Var det, pratar vi samma tid som Årstafrun höll till, lite längre bort? Eller?
Ja, det är egentligen det samtida höll jag på att säga, för att den här gården har gått i många familjer. Den sista familjen som hade den, det var faktiskt Sveriges första jordbruksminister som bodde här. Så att det är en stolt odlartradition.
Och när börjar ni odla här? Nu får vi köra lite modern historik.
Ja, lite modern historia. Första året så testade jag att odla bara i pallkragar. För jag visste inte ens om jag skulle få odlingen i fred. Det finns ju många som har lite klåfringigt. Men sen är det också mycket djur. Mycket hundar, mycket småbarn som är här. Så att man visste ju inte om man skulle få blommorna i fred. Men det fick jag. Så att år två så pratade vi och bestämde oss för att men nu gör vi det här i lite större skala. Och då började vi, så då grävde vi ur de här stora rabatterna. För det är ju sammanlagt 6 stycken rabatter.
Men en fråga här, det är ju Stockholms stadsmark. Hur gjorde du då?
Man är envis som synden, kan det vara något? Nej, men så här är det ju att Stockholms stad är en väldigt bra samarbetspart. Däremot så, de är lyhörda för idéer. Men, och sen så får man ju förtroendet och lyckas man så får man lite mer förtroende. Så man måste liksom bevisa sig in i de här processerna. Och vi lyckades första året. Så att det är trafikkontoret som vi hyrde marken av.
Och så pengar och så då?
Första året fick vi betala. Men nu har vi haft en överenskommelse med stadsdelsförvaltningen. Så nu har vi fått ett sånt där brukaravtal. Som är att vi får bruka marken mot att... Ja, vi tar hand om den också.
Ja, helt enkelt att faktiskt skapa fägring och skapa ett område som... Man pratar om sociala värden och alltihopa, men det är det ni gör. Med ideell kraft.
Det är det vi gör, och det finns ju naturligtvis självintresse där också. För det är ju få av oss som bor i de här områdena som kan odla på så här stor yta. Mm. Och gillar man dahlior som vi gör, vi är ju i huvudsak 4 stycken som odlar här. Som tar hand om odlingen. Ingen av oss har ju möjlighet att odla i så här stor skala. Så att det blir till glädje för oss och det blir till glädje för andra. Så är det.
För hur såg det ut innan här? Vad var det? Du sa
det var
hästar,
ju en hästhage. Och stallet hade vi lite svårt att använda den. För den är lite bortanför de andra hagarna. Så man vågade inte lämna hästar här. Så att det var egentligen, om man ska vara ärlig, när vi kom hit så var det mest skräphål. Och man ser ju på... Ja, det är ju fortfarande hästar som går här runt ibland. Och det är ju ja, jättemysigt för bild. Liksom.
Gick ju mycket hästdynga, gjorde jag. Ja.
Och det... den brukar inte ligga så länge. För den brukar kolonisterna eller vi sopa upp och så lägger vi det i våra komposter.
Precis.
Så blir det ingenting.
Och vad bra, tänkte jag, så här nära lite hästskit, så det istället för att jag åker till de här fyra hågårdarna och sånt, ja. Tänkte jag.
Nej, men vi brukar kratta upp den där snabbt som ögat faktiskt.
Och nu får ni faktiskt besök. Det är min mamma som kommer med en liten treåring, kanske han är, och ställer sig och tittar på alla dahlia.
Ja, alltså vi har ju vissa som återkommer nästan dagligen. Vi har haft en äldre man som sitter här och läser sin bok nästan varje dag. Häromdagen var jag uppe och då hade jag ett helt dagis här med sina signalvästar på sig. Och då sitter de, vi har en liten bänk lite längre bort som är större och den är låg, så där passar den för dagisbarnen att sitta. Så får de sin fruktstund och så promenerar de tillbaka.
Ja, för nu är det ju faktiskt allt annat än bösebacke. Vi kan gå in i det, för nu ska vi gå in i dahliornas värld. Och jag kan säga att jag är ju verkligen, vilket jag har känt för dig redan, dahlia novis. Så kan man ju fråga, ni fyra som startar här, varför just dahlian?
Egentligen av den anledningen som många undviker dahlia, för många säger att den är så besvärlig och man ska gräva upp den på hösten. Men det var ju lite av skärmen för mig, för att har man ett brinnande trädgårdsintresse så vill man ju hålla på året runt. Och för mig har det här varit en... Jag plockar upp dem på hösten och sen så tar jag hand om knölarna under hela november och december och ser till att vinterförvaringen blir bra. Och sen börjar jag ju väcka mina knölar tidigt. Både runt februari så börjar jag nog väcka mina knölar.
Härligt språkligt också, så jag väcker mina knölar.
Ja. Nej, men så är det. Och det är ju liksom en årscykel på dahliaknölar. Ja. Men sen är det är för mig är lite variationen. Du ser ju vad som blommar här. Det är enkelt, det är mångdubbelt, det är gigantiska, det är små pytte. Så att för mig har varit ett dahliaträsk man gick ner sig i.
Ett dahliaträsk, ja. Ja, det kan man säga. För det är först tre rader och så går man emellan och då kommer ytterligare några små rader. Och sen är det är lite potagerfeeling i själva plägget, för det är en liten kärna där också med en planteringslåda i mitten.
Det var faktiskt det. Vi gjorde en klassisk köksträdgårdsstruktur från början. Men sen så fick vi ge avkall på den bortre rabatten av det enkla skälet att den skulle bli för mörk. Ja. Så att det, tittar man ovanifrån så är det liksom som en formation av en flagga, kan man tänka sig, med tydliga fyra stycken. En tydliga kvarter med en centrumplacerad dubbel pallkrage. Men det var inget lätt arbete att göra de här rabatterna, ska säga, för det är ingenting man sätter spaden och gräver i den här grusmarken.
Hur börjar ni med själva grundarbetet? Ja. Det kan vara intressant att veta, för många gånger står man ju med faktiskt bösebackar och elände. Och jag menar, får de här dahliorna att verka och växa upp i den här marken?
Vi började och skulle sätta våra egna spadar i jorden och vi insåg ju jättesnabbt att det här kommer inte gå. Så då, eftersom jag är envis som synden, så gick jag och pratade med några som hade grävmaskiner i området vid det tillfället och sa precis som det var, vad vi ville åstadkomma, vad vi drömde om. Och att vi inte hade några pengar att betala dem, men att vi behövde hjälp med att gräva. Så att de var jättesnälla och kom upp med sina skopor och de har gröpt ur skåror i den här grusmassan som är mellan 30 och 40 cm djupa. Så att de gjorde de här utskåningarna.
Slags diken, kan man säga.
Ja. Och sen så, jag och en god vän, vi markerade upp vad vi ville ha dem. Vilket också är svårt, det är sådana stora ytor liksom. Man är inte van att hantera så stora rabatter. Men vi köpte markspray och var här och sprayade och mätte och vi hade faktiskt ganska roligt. Och sen när vi hade de här stora urgröpningarna klara, dikerna, så fick vi faktiskt ett företag norr om Stockholm och sponsra oss med nästan 40 ton jord som vi inte betalade en krona för.
Hur lyckas du med sånt här? Kanske borde hålla kurs i hur man ideellt sköter grönområden. Ja, men för det växer ju upp överallt, grillodlingar och folk vill ju så gärna. Men det finns ju inga pengar.
Nej. Vi hade en hemsida då, så vi kunde tacka dem på hemsidan. De fick sitt namn och vi har spridit. Vi var jättenöjda med det stödet som vi fick. Men man måste våga fråga. Och sen är det som så att... Ja, visst får man nej. Jag har fått nej på ganska många ställen. Men det handlar väl om att inte ge sig. Och just den här företaget som levererade jord kunde göra det. Och vi fick kanske inte deras absolut bästa kvalitet på jord. Så vi har fått tillföra ganska mycket gödsel. Och nu har vi i omgångar tillfört mycket växtdelar. För det var ganska, alltså det fanns ju inte en mask här.
Och sen har ni ju häststallet väldigt nära.
Så att vi har verkligen lagt lite energi på den här jorden. Och nu börjar den se riktigt bra ut. Och vi har från våra egna trädgårdar flyttat hit maskar. Ja, ja men inte.
Det är helt maskmigration.
Ja,
ja förstår.
Vi har flyttat mask. Men sen så har vi också delvis, nu har vi börjat ansamla våra egna komposter.
Ja, ni har någon kompost där. Ja. För jag stod just och tittade på.
För när vi tar upp de här knölarna till hösten så blir det väldigt mycket bladmassa som vi tar hand om givetvis.
Nu ska vi gå in till själva dalian och dalians värld. Mm. För det första så finns det ju alla de här sorterna som delas in i grupper beroende på hur de ser ut. Mm. Har ni representanter från alla grupperna här? Eller?
Mm, det har vi faktiskt. Sen så är det ju några som är mer, jag menar, det här är ju våra egna privata dahlior som vi har satt här. Så det blir ju väldigt mycket på personliga preferenser. Men vi har försökt bredda det. I år tror jag att vi kanske saknar den allra enklaste. För att förra året när vi hade den här rabatten så hade vi lite problem med avmognaden på hösten. Så ganska många torkade för oss i vintras. Så vi har fått köpt in en del och då blev det nog kanske att den enkla sorten försvann. Annars så har vi försökt täcka upp våra favoriter och en bredd.
Favoriterna är rätt många här nu. Så att jag känner mig lite så här som jag står i en godisaffär.
Ja.
Och så ska du vet, jag välja. För det är alla färger man kan tänka sig och det är väl dahlians förtjänst. Men då får vi börja med din favorit.
Ja, men min favorit, det där är ju ganska roligt. Jag har hållit på med dahlior i åtminstone 12-13 år nu. Och jag har ändrat uppfattning. Från början så hade jag stora dekorativa, de här som kallas nästan giant heter de, amerikanska stora. Till att gå till att gilla det lilla och det enkla nu. Nu tycker jag jättemycket om de mindre bollformade. Så att det är lite sådär charmen med att man kan planera sin rabatt från år till år. Och jag har definitivt gått från det stora till det lilla. Och vad jag tycker om nästa år, det vågar jag inte svara på.
Är det så säsongsbetonat?
Ja, det är det.
Aha, från år.
För det kan jag säga att i år som de jag behöll hemma i min egen trädgård. Det är ju inte mycket av det som är rosa här, det är från mig. Mm. För det vill inte jag ha i min egen trädgård i år, för jag känner inte för rosa. Utan jag har haft mycket mer nästan svart, lila och orange och gult. Mm. Så att då har jag använt parken som min lilla genbank. Så det får de stå här uppe istället.
Men om du har gått ifrån primadonnerna till de små blyga violerna och sipporna i varianten. Alltså, vilka är populärast allmänt då? För ni är ju ett gäng och jag menar du träffar folk som kommer och kollar. Vad är det folk smäller av på?
Ofta är de riktigt mörka färgerna. Men sen är det roligt för dahlior är en blomma som generellt sett många män tycker är väldigt intressanta. Mycket starka färger, klara färger, stora blommor. Så jag vill påstå att många män tycker väldigt mycket om de här skarpt gula, medan kvinnorna kanske vill ha något mer mildare nyanser. Så det är en liten, det tycker jag är lite spännande. Jag tror att vi är ett av de blomstersällskapen som har lika mycket män och kvinnor. Jag hörde en väldigt amatörpsykologisk förklaring. Ja. Det är faktiskt som så att män har färre tappar och stavar i sina ögon än vad vi har. Vilket gör att de ser inte lika mycket färgnyanser. Vi kan se att det skiftar från lavendelblått till isblått och de ser bara att det är ljust och inte så mycket färg. Men när det kommer de här starka, tydliga färgerna, då är det lättare för dem att uppfatta.
Är det vetenskapligt belagt?
Jag såg det på jag tittar på engelsk tv väldigt mycket för de har mer trädgårdsprogram än vad vi har. Och där fick jag höra den förklaringen. Men jag har inte sökt i vetenskapen för att få den bekräftad.
Och inte någon ögonläkare eller någonting. Eller jag går ju till en så jag kan fråga om det här stämmer.
Har de färre tappar och stavar?
Ja, intressant. Ja, nu är det en hund som kommer och ska göda dahlia.
Vi kan hoppas det. Gör det du ska, lilla boven. Det här ligger ju mitt i ett promenadstråk. Så det är väldigt mycket människor som rör sig här i området.
Och vet du vad som kommer nu? Hästar.
Ja, nu hör man den.
Oj, vi kliver in bland dahliorna istället. Så kan du väl berätta vad det är för representanter du har och vilka sorter. Och är det någon skillnad på skötsel eller alla dahlior oavsett vilken sort det är?
De är väldigt lika i sin skötsel. En dahlia, om man bara tänker på hur de växer, så är det ju en knöl tidigt som man har på vintern. Och sen ska de gå från en knöl och explodera på en säsong till att kanske bli 2 meter och ha de här gigantiska blommorna. Så att de behöver ganska mycket gödsel och ganska mycket vatten. Annars klarar man inte av den här enorma växtcykeln. Så att vi gödslar upp de här rabatterna tidigt på våren, ett par veckor innan vi planterar. Med vanlig kogödsel faktiskt. Kossa på påsa. Och sen har vi sett till att de plantorna vi sätter ut är förodlade hemma ett par veckor innan. Så att de är liksom, har kommit upp en bit.
Och var förvarar ni knölarna och hur på vintern?
Man får lite förvara dem efter sina förutsättningar. Och det går att förvara dem både, helst ska man ju ha svalt och mörkt. I vissa fall har man inte det och då får man hantera det. Har man lite varmare då kanske man får duscha dem någon gång under vintern så att man får lära sig sina förutsättningar, för det går ändå. Men helst ska det vara svalt och mörkt. Och sen så när det blir framåt, ja, vi brukar säga mars-april till våra besökare på mässan, men jag kanske börjar lite tidigare för att man är en dahlianörd. Men då tar man ju fram dem och lägger dem så att de får ljus på sig, för då börjar de ungefär som en potatis få små ögon. Och då vaknar de ju till. Sen är det som så att många knölar torkar in under sin vinterförvaring. Och för att veta att det är liv i dem så brukar jag lägga dem i en helt vanlig hushållsplastpåse, en genomskinlig med lite jord i. Och då ser jag ganska snart om det börjar växa vita sugrötter. För det gör det, man behöver inte vattna eller någonting. Men bara knölen kommer i kontakt med ny jord så kommer den börja växa om det är liv i den. Det är så jag börjar med alla mina. Jag påsar upp dem och så ställer jag dem, du vet, såna blåa champignonbackar som man kan få på affärerna. Och så ställer jag mina 2 liters påsar med knölar i. Och sen så...
Inomhus, i vanlig värme eller vad?
Ja, man kan ställa med vanlig värme. Nu har jag ett växthus så att jag sätter både inne och i växthuset. För de får inte få frost på sig. Utan, men det är ljuset de vill åt då.
Och hur långa ska de här rottrådarna bli innan det är dags?
Bara egentligen se att de börjar växa. För då kan man börja vattna knölen. Om du börjar vattna knölen innan man ser att det är något liv i den, då ruttnar den. Men är det liv i den och de här vita små trådarna kommer, då kan man börja vattna den försiktigt. Och sen kommer den spira väl inom ett par veckor.
Och då öppnar du upp påsen också, sen får syre och så. Ja. Okej. Ja, och då börjar den sätta lite fart.
Då har den lite fart och så beroende på då är det, får man väldigt mycket ljus till dem. Vissa har ju, som man drar upp andra fröplantor, att man har tillskottsljus. Då kommer du få en liten tät knubbig planta. Men sätter man dem på fönsterbrädet så finns det ju att den kanske drar iväg och blir lite ranglig. Då kan man toppa den. För sen kommer den växa och när vi sätter ut dem här, vi brukar sätta ut dem runt nationaldagen. Någonstans där i början på juni, för då har de sista järnätterna oftast passerat.
Här i Stockholmsområdet, ja, precis. Då, vad händer om det skulle bli en frostnatt, vilket kan hända i juni?
Alltså, eftersom de är så blad med mycket vatten i så blir de ju frostsprängda. Ja. Så att då är det ett flor av blad som kommer bli jättefula. Men knölen dör inte, den klarar sig. Men det kommer dröja då ett par veckor innan den kommer hämta sig.
Den får helt enkelt börja om igen.
Ja, alltså. Den får börja om. Det är helt klart.
Om det är lite förodling helt enkelt hemma.
Sen kan man ju plantera dem direkt i jorden. Men här, jag tror att det är inte bara jag som har fått mördarsniglar i min trädgård. Och skulle man sätta här uppe direkt, då är sniglarna där och ta allt det här lilla ljusgröna fnaset som kommer vid jordytan, då är det bara borta. Så att om de har kommit igång och fått lite mer skälk, då har de en chans att stå emot sniglarna lite. Nu har vi klarat oss hyggligt bra här uppe. Men man snabbar ju på blomningen om man har väckt dem och dragit upp dem lite i förväg.
Man vinner några veckor.
Ja, det gör man. Hemma har jag ju dahlior som blommar någonstans runt midsommar framåt. Så att jag tjänar ju nästan en månad.
Vilken var årets favorit nu då? Det var ju en liten slipsak, men här är det... Idel primadonner och divor där vi står. Men...
Ja, alltså jag kan inte säga om vi har haft någon riktigt årets favorit. Blusett där borta som är den med ljuslila med den här lilla tofsen i mitten. Den har vi inte haft tidigare i parken.
Ja, den utvalde jag som min favorit. Den är ju lite enkel, den är anemonig.
Den är en anemon. Och ja, men den är ju fin. Jag måste säga att jag tycker att den är fin. Den här har också väldigt, när man brukar titta på en dahlia när man har dem hemma i sin trädgård, det är att man vill ha ganska stadiga skälkar på den, för då är de lite roliga att ta in i buketter, för det vill man gärna göra. Alltså, ja, man ska inte vara försiktig med att klippa i sina dahlia, för ju mer man klipper desto fler blommor sätter de.
Ja, det är som luktärter lite.
Ja,
så det är
precis
inte
som luktärter. Så att det är någonting man ska unna sig.
Så att går ni och plocka, eller går andra och plockar också?
Alltså, det vet vi ju inte. Jag tycker inte jag ser det. Jag har haft, förra året hade jag en liten flicka. Hon kan ha varit 7-8 år, som var här med sin mamma. Och jag var här och klippte och skötte dem. Och så kom mamman fram och så frågade hon, får hon ta en? Och då sa jag, självklart. Så fick hon gå och välja. Så, men ibland har vi väl sett att det har brutits av någon. Men det kan lika gärna vara vinden, för de kan bli tunga och vätskefyllda, och sen kommer det blåsten och då kan de blåsa av.
Jag tänkte säga det, de är ju som sagt rätt kraftiga och rejäla och sådär, men ändå höga och rätt tunga blommor också, förutom att själva liksom kvisten och allt är tjockt. Hur klarar den blåst och
egentligen
vind?
Så de måste bindas upp, de här lite större varianterna.
Just det, ni binder upp nästan alla, ja.
Ja, vi binder upp de flesta. Nu hade vi kanske kunnat bundit upp ännu fler. För att vi hade ett par riktigt stormiga kvällar i slutet på augusti. Och då gick det ganska illa åt parken faktiskt. En del har testat att odla i stora nät. Men vi har inte gjort det här.
Här är några sådana här stora, tunga. Ja. Som vad är det för en sort och vad är det för grupp?
Den här är en dekorativ och den här köpte vi från Lettland, men det är en amerikansk sort. Det är lite tråkigt på ett sätt med de svenska odlarna, för de tar in en bråkdel av som finns på den internationella marknaden. Så det är en av anledningarna till att vi som tycker om dahlior tillsammans varje år gör beställningar från, i år gjorde vi från Lettland. För att kunna få in lite nya sorter. Sen är det ganska ofta att man, om man hittar en favorit, så kan man vara ganska säker på att den inte kommer i handen nästa år. För de tar inte in samma sorter.
Så man får tag i en knöl av någonting man verkligen älskar, då gäller det att hålla i den knölen.
Ja, faktiskt. Och vi som håller på här, vi är ju nu nästan 20-30 stycken som brukar träffas med viss regelbundenhet. Och vi träffas ju på hösten. Och dela knölarna, för då är de ju stora och de har vuxit en hel säsong. Så då är de ju väldigt lämpliga att dela. Och då byter vi med vän.
Nu kommer vi in på faktiskt en viktig sak här. Vad heter ni? Vi har ju inte sagt namnet.
Dahlia-entusiasterna.
Dahlia-entusiasterna. Där fick vi till det. Det var egentligen sådär i halvlek av programmet. Du, pompom fick jag lära mig att någon heter också.
Ja.
Är det de här bolliga eller?
Det är, en pompom får egentligen bara vara 5 centimeter. Så de är jättesmå. Ja. Och det är väl den röda där borta som närmast liknar en pompom. Jag tror att till och med den är lite för stor. Annars är det en bolldahlia. Det är samma form. Men pompom är de här riktigt små, knapphålsstora.
Och den gula som är här, som är den
Yellow Symphony heter den.
Yellow Symphony, den ser nästan lite falsk ut, tror jag. Nej, men den ser inte äkta, alltså det ser inte ut att vara organisk. Så, för den är så geometriskt perfekt som den vore fabrikstillverkad på något vis.
Och det är det som är så roligt i England och USA, det har ju inte vi alls något intresse för. Men de här tävlingarna de har, där de har domare som går runt och bedömer, då mäter de och ser liksom att kronbladen har exakt den här rätta runda formen. Det är nästan helt galet. Men ja, det finns. Ja. Det finns något för alla.
Nu är det inte att vara wild and crazy där. Nej, och lite ostyrig.
Nej, nej. Och där är de ju, de sorterar ju bort och rensar. Och bara de bästa exemplaren får ju vara kvar.
Det är en stackare som är väldigt attackerad här. Men är det just för att det har varit så fuktigt i år då, eller?
Alltså egentligen så kan ju bladmöglet bestå av lite olika anledningar. Jag tror att det här snarare är någon svampaktigt som vi har fått in. Jag är inte säker på att det är just det bladmögel.
Men den verkar inte, det verkar vara just den.
Ja, och den har en kompis tvärs över där som är lika illa åtgången.
Vad är det för en extra känsla kanske? Vad är det för en sort?
Det här är en Bishop of Auckland. Jag kan inte svara på om de är extra känsliga. Däremot så kan jag, har jag bara noterat, jag som har så mycket sniglar, att vissa sorter är mer populära än andra. Så de måste ju bevisligen smaka olika och ha olika förutsättningar. Mm. Och några är mer benägna att få. Den där till exempel, som jag nu inte kommer ihåg namnet på rak arm, men den är ju brandgul semikaktus. Den är ju nästan inte angripen alls. Den är ju fantastisk.
Kaktusen är inte lika smaklig som biskopen där borta.
Biskopen av Auckland.
Han är smaskig.
Ja, han var poppis.
Men den här är ju väldigt fin färg. Det är, slår mot lite hallon eller orange. Eller.
Sen är det ganska roligt när man... de här enklare varianterna som bina kommer åt bra. Mm. De kan man ju ta fröna från. Och när man sår dem nästa år så får man helt nya sorter. De har en väldigt stor uppsättning av gener. Så att de är flyktiga i sitt utseende.
Så om jag skulle ta frön där nu från biskopen, då skulle jag inte ha en susning vad det blir sen.
Den skulle kunna bli, beroende på vad bit har varit tidigare, så skulle du få en helt annan sort. Så ska man vara säker på att dela, som du sa tidigare, man verkligen tycker om en knöl. Får man hålla i den och då får man dela knölen.
Men om man sitter där med en knöl som man verkligen älskar, att sätta kniven i det känns ju lite riskigt alltså. Är det en svår process då?
Nej, det är inte svårt. Men om man lär sig några enkla handgrepp, så ska man ju också veta att knölen mår bra av att delas. För att de här, om man tänker sig en dahlia knöl, så ser det ut som en lite prinskorv liknande knölar. Och de bildas nya varje år. Och de gamla knölarna förtvinar och kan till sist ruttna och göra att knölen mår dåligt. Så knölen mår bra av att delas.
Vad gör man då? Man ska ha en skarp, ren kniv kan man börja med, kan jag tänka mig.
Jag brukar utgå ifrån, när man delar en knöl så måste man se till att man får en bit av skaftet och skälken. För det är där ögonen sitter, i, som i en krans runt skälken. Och det är där tillväxtpunkterna kommer nästa år.
Det måste så vara på båda delarna. Ja,
så bara en, man säger en knöl utan en bit av kronan då, runt skälken, den kommer aldrig bli någonting. Så att det, så där måste man utgå ifrån. Och sen så kan man sätta kniven i, så bräcker man försiktigt igenom. Och den brukar liksom lite ge med sig där den är lämplig att dela. Så vågar man bara ta i, så är det inte så. Men jag tror att det är det här att våga sätta kniven i det som kan vara lite svårt.
Finns det någon efterbehandling där? Och då sitter jag där med mina två delar. Känns som det är en stor öppen såryta på två ställen.
Nej, de behöver bara torka till. För oftast, man kan ju dela både på våren och på hösten. Jag delar oftast på hösten, för då är de lite köttigare. Och jag tycker det är enklare att dela, för det är, då är de fortfarande blöta. På våren har de ju torkat till lite. Och kan vara lite hårdare att dela. Men då å andra sidan så ser man ju tillväxtpunkterna lättare, för då har den börjat få ögon. Så att det kan till en början vara lättare att göra på våren, för då ser man att okej, nu har jag fått med ett öga och en knöl. Då är den en jättefin planta.
Men om man gör det på hösten, är det bara att lägga dem i låda, eller ska det vara lite torvmull runt, eller vad vet jag?
Vi har testat olika varianter. Några utav oss packar in dem i tidningspapper och så lägger man dem så svalt man har. Jag brukar lägga mina ganska löst i stora kartonger bara faktiskt, men jag ställer dem i garaget så kallt jag kan. Men så jag får gå och titta till dem, för mitt garage blir lite för varmt, så jag brukar gå och se till att de inte skrumpnar för mycket.
Vad är då, lite för varmt? Vad pratar vi om för grader?
Alltså helst ska väl vara i 68 grader, det är idealiskt. Och det har inte jag någonstans, vi har inte de möjligheterna. Ett år när vintern var väldigt mild, då kunde jag sätta ut dem i växthuset, för jag har ett växthus som jag håller runt frostfritt. Men annars får man titta till dem och spraya dem med lite vatten. Så
de
att
ska
de...
hålla en liten fuktighet, ja, ska känna det.
Man får liksom inte skrumpna allt för mycket. Sen finns det få saker som kan se så döda ut som en dahlia knöl som ändå har liv i sig. Det är därför det är så bra att påsa upp dem, för att se om de verkligen är.
Och man ska inte dit och skrapa eller liksom...
Nej. Låt dem sova till våren.
Okej. Okay. Kör med någon slags livräddning på dem genom att skrapa och så skadar de igen eller sådär.
När vi står på trädgårdsmässan så demonstrerar vi ju alltid hur man delar knölar. Och det är otroligt, så fort man börjar så vi får en stor publik, för många tycker att det är roligt att titta på och många vill ju lära sig. För det är lite glädjande, man kan ju få en dahlia knöl som är kraftig, det kan ju bli 10 planter utan problem.
Kan knölen dela sig själv? Jag funderar lite om det funkar som en jordärtskock eller Nej. Andra knölar. Det blir aldrig några extra knölar eller någonting.
Nej, det gör det inte. Mm. Tvärtom blir de så stora. En del har ju, det är ju lite charmigt, en del har ju knölar som man faktiskt har ärvt efter både mormor och farfar och funderar sig äldre trädgårdar. Och de kan ju vara så stora så att de får ta dem i skottkärra. Och då när man sätter grepen i för att dela de här, då är det ofta stora döda partier i mitten av de här stora knölarna. Så man kan städa bort och så kan man föryngra knölen. Så den delar sig inte, utan den blir bara större och större och så dör den lite från mitten.
Ja, den är lite som en gammal ek helt enkelt.
Ja, en ganska bra liknelse tycker jag.
Och då gäller det helt enkelt att ge nytt liv genom att dela den då.
Ja, så det mår de bra av. Och egentligen behövs det bara en liten sån här prinskorvsliknande knöl och en tillväxtpunkt, så har du en stor planta. För den växer till sig så.
Vad har du mer för sorter nu då? Eftersom jag snöar in på allt det här med de här tycker jag som är lite, hur ska jag säga, de har korvkronblad. De är alltså lite korviga. Eller?
Det är en kaktus.
Jaha.
Just den där är en gammal sort som har valsat runt här hos oss. Vi har inget riktigt namn på den. Vi tror att det är en Park Princess, men vi är oklara på det. Men den är tålig, den har hängt med i alla år vi har varit här. Så att, inte min favorit kanske. Men för lång och trogen tjänst.
Ja, får den vara med?
Får den vara med? Så.
Är det att du inte gillar kaktusvarianten? Eller att det just är de här... Färgen.
Lite ljusrosa. Blekrosa. Min mormor skulle sagt att den var fjärslig. Jag vet inte. Nej, men den är inte så... Ja, men precis. Den är inte så distinkt. Men tillsammans med vitt tycker jag att den kan vara vacker i en bukett. Med lite grått kanske. Så den kan ha sin plats ändå.
Mm.
Även om inte jag har den i min trädgård. Men här tycker jag att den är fin.
Den är inte tillräckligt divig helt enkelt. Den tar inte plats. Och är lite du är mer för de här drama queens.
I alla fall i år.
Ja, i år.
Inte förra året. Då hade jag stått här och mesat med den här ljusrosa.
Ja, då hade du mesat med den där lilla sippa.
Ja, en som jag bevisligen tyckte var väldigt spännande. Det är den här som heter Alauna Kristall. För jag köpte nya i år som jag berättade att några hade dött för mig under vinterförvaringen förra året. Och då köpte jag från tre olika firmer och det gick väl någon vecka emellan och jag hade ingen så här jättekoll på vad jag hade beställt. Och så insåg att jag att den här hade jag beställt från alla tre firmer. Så bevisligen tyckte jag väldigt mycket om den.
Gjorde du något experiment där då? Du kunde se om de hade olika kvalitet?
Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Däremot så är det ett problem när man köper in att det var ganska många av dem jag köpte in i år som det var något annat än vad som var på etiketten. Och det är faktiskt en är det någonting man gör så här på hösten nu när man är uppe i Dahliaparken, så är det att man kontrollerar namnen mot vad de faktiskt blommar nu. För det är svårt att hålla ordning på. Man tror man kommer ihåg exakt vilken som växte var. Och sen när frosten har tagit dem, då är ju allting bara en svart sörja. Och då är det jättesvårt. Det är lite sämre på inköpen när det gäller dahlia än annat. Det är inte samma noggrannhet.
Vad beror det på? Vad är det just med dahlian här?
Men de har inte varit så populära. Nu kan ju vi känna att populariteten går upp. Så nu kanske man blir mer nogräknad när man tar in sina sorter. Men det här har ju varit en ganska omodern blomma länge. När vi började för 12-13 år sedan, då var det inte många som höll på med dahlior, kan jag säga. Utan det var en kvinna uppe hon bor i Tierp som heter Marie Olsson. Som vi var med i samma trädgårdsforum. Mm. Och jag kommer ihåg hennes inlägg, hon skrev: "Hörrni, nu har jag hittat en blomma som jag tycker är jätteläcker och det är en dahlia." Så då hade vi ju träffades i min trädgård först och då var vi kanske 10 stycken som hade träffats på ett forum.
Och det gemensamma var dagen?
Ja, vi bestämde oss för att hon skulle komma ner från Tierp och faktiskt då visa hur man delade knölar. För hon hade gått igenom amerikanska sajter väldigt mycket och läst på och testat det här något år innan vi kom med i bilden.
Och sen har det fortsatt och sen finns det ju flera dahliasällskap i världen, så det i Sverige, så det börjar kanske ändå gro någon slags dahliaintresse.
Ja, och vi började ju innan sällskapen bildades. Nu är det ju ganska trendigt. Det är ju många trädgårdsjournalister som har sina favoriter. Och vi säljer ju ganska många på mässan. Någon som vet exakt vilken de ska ha. Och det finns ju den här danska Claus Dalby som har visat Evelin i sina odlingar nere i Danmark. Och då får ju vi ett jättesug bland besökare på mässan som kommer och säger ska bara ha Evelin.
Men hur var det förr i tiden? För det känns som lite mormorsblomma.
Det är en mormorsblomma, ja. Definitivt. Det känns som det har hoppat en generation. Att nu kommer tillbaka. Och det är det som är så roligt, att man då ärver sina gamla släktingars. När husen säljs och man gräver upp det som var mormor eller farmor. Men så tror jag också att det var en blomma som man hade i många som var ute på landet som hade bondgårdar, att man hade i den delen utav trädgården som man odlade. För att den här kunde man ju få vara på samma sätt som potatisen. Så man hade ju möjligheter att spara de här från år till år. Och det är ju få blommor som jag kan se framför mig som man får sån utdelning på med den insats man gör. Man gräver ner den och sen tokblommar den till frosten tar den.
Ja, och jag tänkte på en sak, vilken fantastisk potagerblomma det är egentligen. Ja. Man tänker så här att, för den är ju som sagt lite teatralisk och dramatisk och tar för sig. Men tänk den här till exempel, jag vet inte, sparris kanske? Den där fluffiga sparrisen här. Och så sticker de här satelliterna upp i de här skrikande färgerna.
Det är många som har kombinerat just att där man har tulpaner på våren. Och när de ska grävas upp för att bakas i något annat hörn av trädgården, då kan man gräva ner dahliorna. Så att man kan få in det i sitt vanliga trädgårdsliv också. Mm. Men de är ju, jag menar, de är ju inte lätt att kombinera till exempel med rosor eller annat. För då, de kan ju ta udden av en hel del. Men däremot om man sätter ihop många dahlior så blir det på något sätt en prakt i sig. Men du har rätt i att som tillsammans med något litet fluffigt grönsaksliknande skulle absolut funka.
Kålhuven.
Ja.
Ja. Alltså, jag faller ju då för den här enkla anemonen. Och jag tänkte att, ja men faktiskt, till jag som aldrig, jo jag ägde en dahliaknöl en gång. Ja, det var länge sedan, jag var väldigt ung och fattade inte vad jag skulle göra, men den fick vara ute över vintern så det var ingen knöl till slut då. Men, så nu tänkte jag faktiskt att jag ska skaffa mig, och då kom jag på, istället för mina höstanemoner. Så jag tänkte att de skulle få samsas med mina vita höstanemoner och så.
Ja, men det blir jättesnyggt.
Mm. Då blir det liksom anemoniskt alltihopa.
Sen kan jag ju tycka personligen att man har hakat upp sig för mycket på att de inte tål vintern. För det gör de ju inte. Men vad kostar en knöl? En knöl kostar mellan 30 och 40 kronor. Och det är mindre än vad man nästan betalar för en tulpanbukett. Och den lever i max en vecka. Och du kan köpa nya knölar på våren och gräva ner. Och så får de väl dö då. Ja,
man kan ha som ettåring.
Ja.
Det var bara att jag led lite när jag fick
veta. Ja, men det är många som gör.
Det var ju ett liv som jag dödade då. Alltså,
så är det ju. Men en del är ganska så här osentimental och tycker att nej, men jag låter dem frysa ner. Skulle det vara någon jag tycker jättemycket om så kanske jag gräver upp den. Ja. Annars så köper de nya och betraktar dem ju som ettåringar. Mm.
Och nu kommer jag till en som jag faktiskt gillar. Och nu har jag förstått då. Det här är en kaktusvariant.
En kaktus. Och den där var köpt som en helt annan sort än vad den egentligen blev. Så den där har vi ju tråkigt nog inget namn på. För jag måste säga att den här har betett sig riktigt bra. Den är stadig, den har tokblommat. Den var en av de första som blommade. Tyvärr har vi inget namn på den, men det är synd.
Ja,
men den här tänker jag behålla. Den kommer vi gräva upp.
Den är så frodig, den är så grön. Den är så... Ja, alltså, och det här stora bladverket, jag tänker ju, och så det gula, jordärtskocka.
Ja.
Den känns som en dahliakocka.
Och jag menar, jag är 1,65 och du är lite längre, men den här går ju över våra huvuden med råge.
Jag är inte ett dugg längre, 1,65. Jag
ja, men du ser...
varför tycker du jag känns så lång och stålig som dahlia?
Eller hur?
Ja.
I alla fall så är vi helt klart övervuxna utav den här fantastiskt gula kaktusdahlian som har en anstötan i orange.
Jag har tagit kort på den och sen när jag väl är igång med den, då lägger jag ut den och så får vi hoppas att det är någon som kan...
Ja, det vore jätteroligt om jag fick ett namn på den.
Ja, den där vill jag ha, den är massiv. Ja. Har vi någon så här representant som vi inte har tagit upp än, eller? Någon av, vad vi säger, pompommar, anemoner, kaktus, vad har du mer?
Ja, vad har vi mer? Vi har, dekorativt har vi tittat på, bollar har vi tittat på. Vi har... Ja, men de här, water lily.
Den är fin.
Den är ju lite skålformad. Den här just heter Patty. Också otroligt blomvillig och verkar faktiskt tåla det mesta just nu.
Waterlily, det är alltså gruppen.
Det är gruppen vattenliljor. Vattenliljor. Ja. Och den här är faktiskt en sort som jag börjar tycka mer och mer om, just för att den har en skålformad tillväxt. Ja, men den är riktigt fin den här faktiskt.
Så den aspirerar att få komma tillbaka fastän den är rosa?
Det jag har faktiskt en patio hemma.
Jaha.
Ja, den här smet igenom. Jag fick den utav en god vän och jag är jätteglad över den, just för att den har klippt in och haft mycket hemma. Så den har långa ståtliga skälkar, så att den här blir en sån här i kruka. Det räcker bra det, eller i en sån här tunn vas. Och, den är fin.
Ja, den är fin. En väldigt fin rosa färg. Jag är också så lite tudelad ibland. Jag gillar i så fall det lite svagare rosa. Det kan man ju inte säga att den är, men den är faktiskt väldigt fin. I och med att den har lite gult i sig.
Ja, den har ju det. Ja. Den har en anstrykning. Men det är ganska vanligt med dahlia att de har en färgnyans när de kommer som ur sin knopp. Och sen så vartefter de utvecklas så byter de färg. Mm. Så att jag har en hemma som heter Café Olé. Man kan nästan misstänka att den då är lite beige. Det är som mjölken i en Café Olé helt enkelt. Lite krämfärgad. Och den är ljusrosa när den slår ut. Och sen så vitnar den. Och sen mot slutet utav sin, strax innan den dör, så är den nästan krämfärgad.
Ja, intressant. Så här färgmetamorfos.
Ja, så att de det är ett vackert färgspel. Ja.
Den här, nu ska vi snart avsluta själva sorten, men jag måste bara veta, det är ju också en kaktus här borta som är tvärtom. Den är också i, slår i gul och orange. Man är gul i mitten och så ser den orangea pigg. Alltså den ser faktiskt vass ut. Men ja. Den är...
Och den känner jag att jag har inget namn på.
Nej, den är namnlös där med alla.
Nej, den har ett namn. Vi har ju namnkarta på allting. Och sen gör vi som så att när vi planterar de här så planterar vi en namnlapp i jorden med knölen. Och sen så en ovan jord. Men det har vi fått hjälp om det är dagisbarn eller vad det är. Men våra namnlappar har flyttats runt lite.
Vad spännande.
Ja, så att när vi gräver upp de här så kommer vi veta vilken det var.
När vet man att knölen ska grävas upp? Mm. Ska man vänta till allt vissnar här eller?
Hemma så väntar jag tills frosten har tagit dem. För jag tycker ju att när de här kalla månaderna och kvällarna kommer, då är nästan dahliorna som vackrast. För då är de nästan så där isiga. Och då är det så få saker som blommar. Så jag vill verkligen ha kvar dem i min trädgård. Här uppe vågar vi inte vänta så länge, för då kommer vi inte hinna med att ta upp dem.
Att frosten tar dem en gång, det gör ingenting.
Knölen jo, de går direkt. De går direkt när frosten kommer.
Ja, själva blommorna. Men knölen klarar sig.
Knölen klarar sig. Det är nästan så att jag upplever att den mår bra av att få en liten frostknäpp. Ja, ja. Liksom att den verkligen vet att okej, nu ska jag börja mogna av, för nu är det kallt.
Det är lite som rosor sådär, att de får stannar av lite.
Ja,
får,
helt rätt.
Ja, som inte börjar ruttna av sig. Ja.
Så att, men nu kommer vi gräva upp och då får ju vi hjälp utav de andra medlemmarna. Så att då förra året så var vi ju, hade planerat för 2 helgers arbete och vi var klara på en dag. För vi gick så många som kom hit och hjälpte oss att gräva.
Och då pratar ni bara dahlior hela tiden? Eller?
Nej, det gör vi ju inte. Men det är så vi alla känner varandra. Jag vill påstå att jag har några av mina närmaste vänner här nu. För man går och jobbar tillsammans och man delar det vardagliga och... Det är ju härligt och vi är i så olika åldrar allihopa, olika livssituationer. Så att det är fantastiskt att samlas runt någonting annat som inte har med jobb eller barn och familj att göra. Någonting som är bara ens eget.
Det som man odlar och det som växer, det är inte bara det som växer utan också människan runt och i och att man möts. Och det är så mycket bivärden.
Och där tror jag du sa någonting, att få de här mötena till stan. Vi säger ofta att det saknas mötesplatser. Men just trädgård har väl kanske en unik möjlighet att skapa såna här mötesplatser för olika människor. Så att jag är väldigt glad över det intresset jag har. Jag fanns en period när jag spelade golf i mitt liv, men gå där och harva i timmar. På en gräsmatta när man kan hålla på med sånt här.
Det är ju inte så dynamiskt på samma sätt. Jag menar, och det här, det är ju ingen som, det är ju inte andra glädje. Det här är ju också andra glädje. Ja. Dubbel glädje med andra ord då.
Men sen är det ju, man, när man på, om man kan ta sina egna fröer, sätta dem på våren, och de man sätter på våren blommar ju precis lika fint som alla andra. De har ju en enorm växtkraft. Det är ju liksom en process som är helt fantastisk att ta del av. Är man bara minsta lilla, sen finns det ju de som bara vill åka till de stora snabbköpen och köpa alla blommor färdiga, och det är väl jättebra att de kan göra det. Men vi andra som gillar det här lite mer långsamma, det är ju en resa och någonting som faktiskt är fint i frosten, tar de. Något speciellt med det där som när allting annat bleknar ut och andra vissnar ner, så står de här pampiga.